Johan Föreder föddes in i antikviteternas värld. Han gick på auktion redan som barn med föräldrarna. Nu för tiden, särskilt under pandemin, sker den främsta försäljningen på nätet. Men Johan lyckas kombinera sin passion för retroprylar med ett vanligt jobb inom det militära och öppnade i höstas en egen butik, Luleå Retro och Design. I skyltfönstret har han en klassisk inredningsdetalj, champagnebrus.
Det är så jätteikoniskt 60-70-tal där du har en metallfot och i den så är det då tunnare metalltrådar med små kulor på. Och de här trådarna då hänger åt olika håll så att det ska se ut som att du öppnar en champagne och att ur själva flaskan så sprutar då bubblorna ut. Och därför har de fått namnet då champagnebrus.
Och de här är orange-gula i olika nyanser.
Ja, en svart fot och då orange-röda. Kanske lite solblekta då, men att de ska ha varit lite orangeaktiga. En del är nästan gula, men det tycker jag bara är charmen i det hela, att man ser att det är ett äldre föremål. Även då inom retro, antik och arkiteter så finns det då säsongsvisa föremål som säljs mer eller mindre under året då. Och då om vi då utesluter då jul med tomtar och påsk, kycklingar och så vidare, så ser man ju då liksom att på hösten när det börjar bli mörkt, då börjar folk köpa lampor, man köper ljusstakar, man köper ljuslykter och andra belysningsföremål. Och då säljer man även färgat glas i större utsträckning än vad man gör. Och desto ljusare tider man går säljer man mindre och mindre sådana, och då börjar folk köpa skålar. Man köper vaser för att stoppa blommor i, och det börjar redan nu då med tulpanvaser. Och desto närmare sommar så blir det mindre vaser för då naturblommor och mindre buketter då. Och sen när man är då på kanske en sån här tunna vaser för att hålla upp en orkidékvist eller någonting då. Då börjar man även sälja klarglas och framförallt kristall. För det finns ingenting vackrare än när solen strålar träffar ett kristallföremål och du får med solkatterna i rummet som är då i regnbågens färger. Så att då är det ju nästan självsäljande. Så att här i butiken då så är ju butiken då vit för att framhålla färgerna på de inneboende föremålen som vi säljer. Vi har även då glaset sorterat i olika färger, så att vi har då tre hyllor där vi börjar längst nere med grönt som övergår till brunt. På andra hyllan så har vi blått som då går från mörkblått, ljusblått och övergår till lila. Och sen på översta hyllan så har vi då rött som övergår till orange och slutar med gult och vitt. Sen så har vi då en liten avdelning här där vi säljer klarglas och kristall. Och där har vi då satt extremt mycket belysning för att framhäva just den inneboende styrkan i kristallen framför allt då. Och vi har även satt en bakgrund som är svart med svarta hyllor för att det ska kunna fånga maximalt ljuset på kristallen. Så att vi ska göra då en artificiell sol här inne för att verkligen highlighta kristallen. Ska du ta med dig paketet?
Ja, det ska jag.
Ja,
det ska, hej då!
Hej då, det ska till Kanada.
Till Kanada, ja. Hej då!
Hej.
Det här var din mamma som är med och jobbar här i butiken.
Ja, hon brukar ställa upp och hjälpa mig med lite olika saker. I och med att hon tycker det är kul, så att hon ställer upp ibland.
Kanada, vad var det som skulle till Kanada från Norrbotten?
Det var en keramiktavla av Scheffenecker. Det är en tysk keramiker som är ganska stor internationell som vi hittade då. Så att vi skickar ju väldigt mycket föremål utomlands. Så vi har kunder både i Korea, Japan och Kina. Och i Kanada.
Hur hittar de dig?
Just det föremålet sålde vi via Tradera som är en ganska stor sajt för att sälja begagnade antika föremål.
Och de har medlemmar över hela världen. Jag trodde att det var som ett svenskt företag.
Ja, det började som ett svenskt företag, men de blev uppköpta av eBay som är ett internationellt företag. Så att, det är ju från hela världen som är och tittar. Så att vi hoppas ju nu att inom kort framtid få igång en hemsida också där vi kan starta och sälja från egen regi också över hela världen.
Fantastiskt. Hade du kunnat drömma om det här för några år sedan?
Nej, faktiskt inte. Det var ju till och med nu innan sommaren så fick vi se att den här lokalen som vi nu är i på Köpmangatan 60, att den var ledig. För att det har ju varit en antikaffär här i 30 år. Och då när jag såg att den hade lagt ner och att det var igen tejpade rutor så kände jag att nu eller aldrig. Så att det är kul att fortsätta. Så jag blir ju tredje då retroantikhandlaren i den här lokalen. Jag är ju uppväxt med antikviteter. Min mor och far har ju samlat hela sitt liv och jag är ju uppväxt i det. Så vårt hem har ju bestått av det. Så att jag har ju som fortsatt med det. Sen så har vi ju gått då mer från gamla klassiska antikviteter då till mer retro design och det, i och med att man vill alltid ha en egen stil och inte helt kopiera föräldrarna då, men ändå fortsätta med det här. Retro är ju att man uppskattar äldre föremål eller äldre design och så vidare då. Det är väl det retro står för just i då möbel och i föremålsvärlden då. Och sen om vi går in på antikviteter så en antikvitet ska ju vara 100 år. Så allting som är tillverkat från 1920 och bakåt i tiden klassas då som en äkta antikvitet. Alltså 100 år gammal då. Och där har ju då det egentligen gått om retroantikviteter utifrån den designen som just nu är inne då. Och sen har du då vintage är ju också ett uttryck som används mycket i branschen. Och det är ju då att man... att det är från tiden rent översatt från engelskan. Till exempel att det är från 70-talet. Då kan man säga att det är en vintage-föremål från 70-talet. Då vet man att det är tillverkat på 70-talet. Så att det är väl de uttrycken som används. Så att man får det förklarat för sig också. Då.
Men nu är det ju de här retrosakerna som inte har så många år på nacken. Som kan i hästväg om antikviteterna i prisläge.
Ja, det går ju då trender i allt och även i antik- och retrovärlden så går det trender. Och där är ju så att nu får då de äldre klassiska antikviteterna ta ett steg åt sidan lite grann för retro och vintage då som är just nu på modet. Och det är det folk vill ha och priserna ökar hela tiden och folk upptäcker nya saker och det är till och med nu man har gått från 50-60-tal så nu är folk inne på 70 och jag skulle inte bli förvånad nu om 80-talet snart träder in här. Vi har ju redan sett nu att furumöbler har börjat komma tillbaka. Just nu så ska det då vara designade furumöbler med kända namn för att det ska bibehålla ett pris. Men stora auktionshus som Bukowskis och Luleå auktionsverk och Stockholms auktionsverk och sånt har börjat ta in och marknadsföra de möblerna. Så att de kommer. Så håll kvar vid signerade furumöbler.
Men en annan möbeltrend som är het är ju tiken.
Det har ju pendlat lite upp och ner de här 10-15 åren men just nu är det då stekhett igen och framförallt i vårt grannland Finland så har ju tiken då slagit alla rekord egentligen och säljs till rekordpriser där. Och min amatörbedömning över det är att Finland var rätt fattigt efter kriget och hade stora krigsskadestånd att betala till Ryssland och man hade egentligen inte under 50-60-talet när tiken hade sin storhetstid råd att köpa tik i vanliga hem. Och de föremål som då köptes är då välanvända så att de är slitna. Medan i Sverige så blev ju då tikföremålet ett ganska alldagligt föremål i många hem och finns i ganska stort överflöd än så länge. Och då vill då de finnar som växte upp under 50-60-talet köpa tillbaks det de då inte kunde köpa när de var unga och så vidare. Så det är därför jag tror att priserna då har tryckts upp så fruktansvärt i Finland.
Vilka teakmöbler är det som går mest av just nu här i Luleå?
Här i Luleå så är det ju ett extremt tryck på sideboard, alltså skänkar på svenska. Med då oftast lådor och luckor och som man förvarar i. Där skulle jag nu kunna sälja så skulle jag kunna sälja alla jag får in på en veckas tid så skulle allting vara borta. Sen också lite mer udda bokhyllor också väldigt inne. gärna med svängda ben och lite annorlunda design, så att det inte blir det helt stereotypiska raka på 60-talet, utan man vill ju gärna ha då med lite utsvängda ben, kryssribbor och så vidare. Ja, den bokhyllan som vi är inne just nu då, som är i lite större format, den har ju då en överdel med tre stycken hyllor, och sen har den en mindre del på höger sida här där du har två mindre hyllor som avslutas med två lådor. Och sen har du en underdel som ser ut som en skänk, och det är det som är fiffigt med det här, att man kan ju lyfta av överdelen och då få ett sideboard med hjälp av underdelen. Och underdelen består då av en utdragsbar skiva, och du har två då dörrar som du har ett litet vitrin i, och sen så har du då fyra stycken lådor som är utdragsbara då. Så det är ju lite grann också compact living, och det är väl det också som gör att många väljer då 50-60-talsmöblerna som är gjorda för lägenheter framförallt. Och de äldre gamla klassiska antikviteterna är ganska stora och tar upp mycket plats och är tunga. Och kanske är svårmöblerade i moderna lägenheter.
Såld står det på den.
Såld, ja. Och just den här ska då till Finland.
Vad är det allra dyraste du har här inne?
Det absolut dyraste föremålet som jag marknadsför här inne, det är en lerrelief eller en lertavla av Lisa Larsson som har ett pris på 7500, och den föreställer då lite grann som den ser ut då, under äppelträdet heter det, själva lerreliefen, och det är ett äldre par som sitter under ett äppelträd, och det är gjort i relief så att paret då står ut från själva lertavlan, så att man får då en liten 3D-känsla när man tittar på tavlan. Och många har ju sett Lisa Larssons reliefer, och de är ganska platta och då lite mindre, och har då till exempel dam eller elefant, och de är kändare som vi har också flera stycken av på väggen här. Så det som skiljer dem åt då, det är att den här under äppelträdet är gjort i väldigt begränsat upplaga och är väldigt ovanliga på marknaden. Priserna har då gått upp på Lisa Larsson väldigt mycket de senaste åren, och det är på grund av att då framförallt japanerna har fått upp ögat för Lisa Larssons konstverk. Så att hon är väl egentligen, skulle jag väl tro, en av de dyrare nu levande konstnärerna som fortfarande är produktiva.
En annan glasmästare har du som också har stigit i priserna.
Ja, då har vi ju den klassiska Erik Höglund som finns i många hem idag. Och där har du också, precis som du nämnde, är ju då att den internationella marknaden har fått upp ögonen för hans konst. Och han tillsammans med då Lisa Larsson, Stig Lindberg och så är ju lite semigudar. Bland annat i Japan, USA och så vidare. Så att det är oftast då inköpare och handlare då som köper i Sverige och tar det till Japan och sen då höjer priserna då för den inhemska marknaden.
Kan du beskriva lite hur det ser ut där?
Det typiska Erik Höglund-glaset, det är ju då ganska tjockt. Han älskade färger, så att då i mitt skyltfönster här har jag då försökt att bringa han anden som han gillade då, med att det ska vara mycket blandade färger, så vi har brunt, blått, turkost, rött, orange, grönt, lite gråaktigt och brunt. Och glaset är väldigt tjockt, och han gillade ju mycket med färg och form, så att det är mycket inblåsta glasbubblor i hans glas för att få en extra dimension på det. Han gillade även då att vika kanten, som man säger, att man viker kanten runt så att man får en vik kant på skålar framför allt och vaser. Det jag har i mitt fönster här så är det ju då vaser, mindre karaffer, skålar på fot och skålar utan fot, och jag har även en liten bringare.
Vad är det billigaste du har i butiken?
Jag försöker då att ha en så bred kundkrets som möjligt, så att jag har ju allt från 10 kronor då upp till den Lisa Larsson-tavlan för 7 500 kronor då. Och de som kostar 10 kronor, det är ju oftast mindre glasföremål, små skålar, pressglas och så vidare. Men jag har även då lite keramik och lite andra saker som ligger där på en 10-20 kronor. När man köper ett äldre hantverk, som det är det som är i den här butiken, är ju då att allting har ett andrahandsvärde. Så att när man blir less och istället för stoppar den i en kartong så säljer man det vidare. Och någon annan kan uppskatta det då.
Men jag blir så nyfiken, hur får du tag på alla de här grejerna själv då?
Ja, det gäller ju att jaga. Jaga. Så att jagar ju då internationellt via datorn på olika hemsidor och på olika auktioner. Jag sitter med på auktioner nästan varje helg över hela Sverige och ibland andra länder i Europa, framförallt i och med att då momstullar och sånt gör att det blir väldigt dyrt att ta det från utlandet då. Men inom Europa så är det fortfarande bra priser på att kunna frakta saker då.
Och när du säger sitter med så antar jag att du sitter framför datorn.
Ja, allting går ju via internet. Så allting är ju då internetauktioner då på föremålen då. Men jag är ju också med då på internet på de auktionerna som är runt om här i Norrbotten också. Så att det inte bara ska gå till frakt utan att det ska ju liksom vara då miljösmart att det är inom närområdet. Ja, då har vi kommit fram till ett annat fönster i butiken då, där jag har en massa keramik som ligger mig varmt åt hjärtat. Och jag gillar ju speciellt Gunnar Nylunds föremål som kanske då för några år sedan jag inte alls uppskattade. Men hur desto äldre blir och desto mer jag ser dem så blir jag mer och mer förtjust i dem. I min samling här på butiken då så har jag ju två stycken djur till försäljning då, varav det ena är då en delfin och det andra är en sjöhäst. Och de är ju då lite dyrare då, men de är också gjorda i väldigt begränsade upplagor. Jag tror att det är någon siffra på kring 300 exemplar av varje föremål som han gjorde. Och han gjorde en hel uppsjö av olika djur, varav då kanske den mest ikoniska och kända är antilopen, som många skulle nog känna igen om man såg den på en bild. Men jag har då kommit över då delfinen som då är relativt vanlig, men då har jag då sjöhästen då som är extremt ovanlig, som är då också en av de dyrare föremålen i butiken, men är då i väldigt begränsad upplaga. Den är då glaserad lera, den är cirka 25-30 cm hög. Turkos är väl det närmaste jag skulle säga, kanske åt det gröna hållet, lite grönare hållet. Den är då fullsignerad under och har det här karakteristiska bruna under, där då Rörstrands stämpeln står högst upp, GN för Gunnar Nylund och Sweden. Och den är ju då av första kvalitet i och med att den inte är slipad under då, så att den håller ju det exakt den klassen då. Extremt väl definierade linjer och mönster, så att den är väldigt lik en original sjöhäst.
Många har ju faktiskt till exempel det som köptes som vardagsporslin på 50-60-talet, som idag är fruktansvärt dyrt. De står där i köksskåparna utan att man vet om det. Kanske man hyfsar iväg till Röda Korset, som är visserligen jättebra att skänka till. Men om man vill göra sin hacka, vad ska man leta efter hemma?
Ja, det är ju framförallt då färgglatt porslin från Rörstrand, Gustavsberg, Uppsala, Ekeby. Och gärna då med kända designers som Stig Lindberg, Herta Bengtsson. Så framförallt då Berchaux, som är då formgiven av Stig Lindberg, som är det klassiska som alla känner igen, med vit bakgrund och gröna löv över hela serviserna då. Och sen har du då Marianne Westmans picknick som många vet om, där du har då en vit bakgrund, där du har då olika köksattiraljer och lite andra saker då, från köket egentligen då, i olika färger runt om. Sen har du ju även Arabia porslin som också är väldigt eftertraktat. Och då ska det också vara sådana här 50, 60, 70-tal med starka färger, som på Mona, de här burkarna till exempel då. Där du har då äpple, lingon, blåbär och bihonung och lite olika saker då. Så att hittar ni dem så ska ni ju då antingen behålla dem och använda dem. Man gör ju fel om man bara stoppar in ett skåp och tittar på det. Eller då om man då inte vill ha det då, att man säljer det då. Och då antingen så kan man komma till mig, Så, eller så kan man sälja det då via Luleå Auktionsverk eller på Tradera, lägga ut det på Facebook eller ja, Blocket, vad man då vill, och få en hacka för det då. Men då krävs det lite arbete.
Jag har förstått att kristallen har sjunkit i värde också.
Ja, om man ser till Sverige så har ju kristall aldrig betingat något högre värde tyvärr. Och där är vi fruktansvärt bortskämda kan jag tycka i Sverige. Vi har ju glasbruk som Orrefors och Kosta som liksom producerar kristall i världsnivå. Om man då ser franska Lalique eller Baccarat eller de andra större kristallen, så tycker jag att där behöver vi definitivt inte skämmas med det svenska konsthantverket. Men där har det blivit lite grann att de här kristallskålarna har då funnits i en större mängd och har ju då ofta stått på loppisbord, och då har ju då loppisar fått sätta priset på föremålen, vilket jag kan tycka är ganska orättvist med tanke på den kvaliteten och den yrkesskickligheten och de designer vi har haft i Sverige. Så hoppas jag på att det blir en liten renässans för kristallen i Sverige, att vi börjar uppskatta det. Den har inte riktigt slagit som kanske keramiken och porslinet har slagit internationellt, så därför har inte priserna startat att börja gå upp nu. Men jag ser ju att vissa föremål har ju börjat bli internationellt erkända och priserna har börjat gå iväg på dem.
Vilka då?
Ja, det jag har sett är ju vissa Orreforsskålar har ju så som Princess har jag börjat se gå. Det som man måste tänka på då, att då måste de vara i absolut pristint skick. Alltså det får inte ens finnas en repa under dem. Alltså de ska vara precis som när du tog ut dem ur asken, för att en internationell köpare ska kunna betala för dem.
Koppar känns ju också hopplöst ute, och du har en liten samling här i butiken.
Ja, jag har ju några kopparföremål som jag säljer då. Och framförallt så tänkte jag att det skulle gå till jul och kunna göra lite juluppsättningar och lite andra uppsättningar och i dem. För det främsta är ju då att jag har skålar och krus och så vidare i det. Jag har väl någon bakform, och jag har koppartrattar som jag tänkte kanske att man kunde använda som inredning i ett kök eller någonting. Äldre koppar innehåller rätt mycket bly, så man ska nog inte använda det vid uppvärmning eller matlagning på det sättet, utan att man använder det då som just prydnadsföremål då, för att framhäva ett kök på ett häftigt sätt. Men det är också någonting som har då sjunkit drastiskt, som jag då benämner som gamla klassiska antikviteter, som just nu då inte är i ropet, och folk betalar helt enkelt inte för det. Om det inte är något väldigt speciella kopparföremål som är då väldigt ovanliga eller väldigt gamla, så finns det fortfarande samlarkretsar kring dem. Men de här allmänna kopparföremålen är ju nästintill gratis idag.